Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old hockey.
Hallå, 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 hallå.
Yes, hallå, howdy. Throw howdy. The dice, take your chances.
Oj.
Hälsar jag, för jag sitter just nu när vi pratar i ett hotellrum i Las Vegas och tittar ut på Las Vegas Boulevard, också känd som The Strip, eller på svenska, Strippen. Och jag är alltså Per Bjurman och min gode vän, partner och Mowgli.
Ja.
Jonathan Ekeliv befinner sig som vanligt i Stockholm.
Ja, det stämmer. Inte riktigt lika glamoröst.
I avsnitt nummer 184. Och vi ska bara påpeka här att jag har glömt mina riktiga mikrofon och hörlurar i New York. Så att jag sitter med gamla ånghörlurar och då kan det bli sämre ljud och sånt här prassel. Det brukar ju låta som man håller på med spelmarker.
Ja, det är ju passande, måste jag ändå säga, att du är ju i Las Vegas med de här hörlurarna. Det var ju någon lyssnare som har jämfört det här med liksom pokermarker ungefär.
Ja.
Men ja, det är alltså det är några gamla hörlurar helt enkelt på.
Ja, jag är ute på turné helt enkelt. Jag var först i Dallas förra veckan och över helgen och nu är jag i Vegas.
Ja, men det låter inte dumt alltså.
Nej, och det är hockey jag är ute på.
Exakt, precis. Och du får, ja, vi kommer komma in på det, men du har stött på sedinarna och du har ju sett alltså, ett Vegas här bara här om natten här liksom hetast delar av väst. Så att jag måste säga att jag är lite avundsjuk. Eller mer än avundsjuk, ja, faktiskt.
Ja, jag är avundsjuk på mig själv som ska
spela
på match imorgon torsdag. Då är det ju Vegas Edmonton.
Ja, just det.
Men låt oss börja med Dallas då. Prata om det.
Ja.
Jag var ju där då och såg två matcher där också. Först mot, när de spelade mot Pittsburgh och vände 0-2 underläget i seger. Och sen en söndagsmatiné mot Vancouver. Då gick alldeles åt skogen för då fick de stryk med 6-0 Dallas.
Ja.
Men mitt intryck är att Dallas är fortfarande en väldigt... det är en contender i väst.
Ja.
Min åsikt är fortfarande också att det är jävligt trevligt i Texas. Jag gillar ju Texas och Dallas är nu var det exceptionellt kallt där, men
det gick runt med mössa tyckte jag läste i bloggen.
Ja, precis. Det var så kallt man fick ha mössa i Dallas. Det kändes mycket konstigt. Det har aldrig varit med om.
Ja, det är konstigt.
Men det är just det området där runt American Airlines Center i Victory Lane. Det är väldigt skönt. Har du varit där?
Nej, jag ser fram emot att åka dit en dag.
Ja.
När du sa Victory Lane, de kallar ju sin gröna färg för Victory Green dessutom, jag läst.
Ja.
Det är mycket Victory där.
Ja, det är det. Och det är en fin hall, ett stort tegelbygge.
Det ser ut som någon så här gammal saluhall som är på något vis.
Ja, men den är schysst. Och ja, den där Pittsburgh-matchen var ju intressant. För då hade de spelat, det var back-to-back för dem. De hade flugit hem från Chicago kvällen innan.
Ja.
De hade vunnit. Och det är ju tufft att gå back-to-back mot ett boss, eller mot ett Pittsburgh som är som på uppgång.
Ja. Mm.
Men de kom tillbaka där då och vände som sagt 0-2 till seger. Och jag tyckte de såg jävligt bra ut. Och framförallt tyckte jag Klingberg såg bra ut. Han gjorde ju mål allt. Men han tyckte själv att det var hans sämsta match på månader.
Ja, de brukar nödvändigtvis inte vara jättepositiva om sin egen insats när du ska prata med dem, tycker jag. De är väldigt humble.
Ja, men det var ju väldigt starkt då såklart att kunna vinna det. Fast de inte hade den energi de ville ha.
Nej.
Men istället vart de desto mer trötta tror jag inför söndagsmatchen mot Vancouver, för då, det var väl årets skitmatch för deras del. Det var sån där, när man ser att ett lag inte orkar.
Exakt, precis. Och det var ju alltså en match som visades i SVT, som skulle göra reklam för sig lite i Sverige. Och jag läste i en blogg där att John Klingberg var liksom nu ska jag visa upp på så här SVT sen. Han blev så här supertaggad liksom.
Ja.
Och så blir det 0-6 och Mattias Öhlund sitter i studion och säger att det här är kanske absolut ett av de märkligaste resultaten i NHL den här säsongen. Dallas-Vancouver 0-6, det finns ju inte.
Nej, det var väldigt konstigt. Men samtidigt fick då Vancouver visa att de fortfarande kan. Och ja. Markström fick visa att han är en bra Morris.
Ja, han spikade igen en 30-tal räddningar där.
Ja, men de har ju fortfarande 16 poäng upp till strecket, Canucks. Och jag träffade ju tvillingarna Serin där på deras hotell för en längre intervju.
Ja. Är det samma hotell som du bodde på? Eller bara,
nej, så lyxigt bor inte jag.
Du bor inte så lyxigt som de. Nej, jag förstår det. Nej, det var ett luxuöst hotell av bilden att utdöma sådär.
Ja, det var ju ett Ritz-Carlton. Och jag tror inte vår vän Flash där skulle bli glad om jag kom hem och hade bott på rum som kostade 600-700 dollar natten.
Ja, den notan är lite svårmotiverad kanske. Det finns en, så är det ju, tyvärr.
Ja, ja. Men då framgick ju tydligt att de vet ju att klockan är slagen, att den här säsongen liksom är körd. Ja. Även om de inte kan säga det rent ut eftersom det finns en teoretisk chans, men 16 poäng upp, det är ju omöjligt.
Ja, det förstår alla. Ja.
Ja. Men de var ändå måna om att få avsluta säsongen bra för att sätta tonen inför nästa år, framförallt för de här unga killarna. Då. Att det finns ju en hel del talang där ändå. Och ännu mer nästa säsong från Sverige och så.
Ja, just det, precis. De sitter alltså på både Dalén och Elias Pettersson, och det känns ju som att det är den hetaste spelaren i Hockeyallsvenskan och den hetaste spelaren i SHL i princip, om man bortser från Dalén då, av de som är redan draftade, så att säga. Båda till av Vancouver.
Ja, vem vet. De kanske kan få Dalén också om de har...
Ja, det har det ju sant. De ligger ju väldigt bra till i lotteriet där nu. De är typ tredje sist Vancouver, så att...
Det har jag sant i, sa du så?
Ja. Där kom den.
Det har du rätt.
6-7 minuter så kom den första märkliga utspelet
här. Ja, det här är sant.
Ja.
Men Daniel och Henrik då berättade ju, eller bekräftade vad de har sagt. De har inte bestämt sig för att de själva kommer att vara del i den här framtiden. De tror ändå är ljus då.
Nej.
Utan de bestämmer efter säsongen om huruvida det blir en fortsättning eller inte.
Ja,
och jag har inga riktiga gissningar. Ja. Om de är beredda att ta en betydligt mindre pengar, och det är de väl.
Ja.
Så tror jag nog att de skriver på för ett år till. Bara för att få vara med och till exempel leda de här två svenskarna rätt.
Ja, men precis. Om båda de två kommer över, vilket ju inte är otroligt, så ser det ändå lite spännande ut. För att det är ju, de har ju tagit... Jag menar, hösten var ju verkligen en steg i rätt riktning.
Ja.
Men sen råkar de lite grann ut för det här som du brukar snacka om. Att en 82-matchsäsong för första gången i ett par färska rookie-ben. Det är lite värre än vad man tror.
Ja, och dessutom som de framhöll, tvillingarna, så är det så att ja, det började ju bra. Det kändes väldigt lovande att de skulle kunna ta ett steg framåt i år i alla fall.
Ja.
Men de drabbas av skador, så är det så att när man befinner sig mitt i en rebuild, då har man inte det djup och den bredd man behöver i truppen.
Nej, de har ju faktiskt haft ett antal skador. Det kan de ju verkligen skylla på. Och liksom säger,
skylla på, det är ett faktum.
Ja.
Att man, just det där, då, det blir utmaning med bredden. Då håller man på att bygga om, så finns ju inte det.
Nej, precis. Nej, det är klart, det ser ju spännande. Det som är svenskarna jag pratar om, men om man pratar årets trupp, så är ju Brock Besser, ja, ihop med Barzal, det är väl lite hugget som stucken vem som är årets rookie liksom. Men det har vi ju konstaterat några veckor i sträck nu, att Besser är på riktigt. Och jag tyckte det var kul att se honom stats. Den börjar bli lite utdaterad nu, för han har gjort ännu fler mål sedan dess. Men jag tror hans första 20 mål hade han, om man räknas första 20 mål, så antalet, tiden som pucken hade legat på bladet under de målen, ska jag säga, var 21 sekunder. Så snacka om snabb release liksom. Han behövde 21 sekunder om man räknar ihop det för att göra de där 20 målen, så att säga. Han har ruggit snabb release när han får pucken. Han bara får den och så drar han iväg den liksom. Rakt upp i nättaket. Och det visar han ju i All-Star till exempel, när han blev MVP och briljerade i accuracy shooting och sådär. Ruggit skott.
Ja, men det är kört i år, men de kanske är på rätt väg. Och just nu fick vi besked idag att de har skrivit nytt kontrakt med General Manager Benning.
Ja, han har väl repat sig lite grann efter. 3 år till.
Mm.
Ja. Ja, han var ju en liten, vad ska man säga, han var ju rätt många som skrattade åt honom i början av hans sejour, sen han kom från Boston. För att då gjorde han ju rätt många tveksamma moves, så han hade ju stenhård press på sig från ledningen att det finns ingen chans att det här laget ska missa slutspel, utan det ska alltid vara en contender, det här gamla Vancouver-laget liksom. Mm. Men nu har de ju sansat sig lite med Vancouver och börjat få ihop någonting som liknar ett spännande bygge på sikt.
Ja, de har fått ge sig in i en rebuild trots allt.
Ja, och så, som de faktiskt har kommit en bit på vägen i, får vi ändå säga. Jag tycker Benning ska inte ha lika mycket skit nu som han fick i början. Liksom. Nu har de ju lite pusselbitar som ser bra ut. Den här Dalén mot Burroughs-traden framstår ju mer och mer som genial. Nästan att han lyckades få loss Dalén för så billigt. Ja. Liksom.
Ja. Men det är också det är ju intressant som Henrik Sedin, ja, Daniel med, de pratar om det båda två, att det är ju, de har ju sett på nära håll i grannskapet, att det räcker ju inte bara att ta in en massa talanger.
Nej, de kan snegla mot Edmonton till exempel.
Ja, utan man måste bygga en kultur också då. Det var därför de menar att det är så viktigt med de här avslutande 25 matcherna nu, att man liksom lär sig att spela rätt och lär sig hur man vinner.
Ja.
Och att man får in en vinnarkultur. För det har vi ju sett på, inte bara i Edmonton, på andra håll, att alltså, slår en så här förlorarkultur rot, då är den jävligt svår att få bort.
Ja. Ja, det tycker jag, det är ju helt rätt. Alltså, på det viset är de här matcherna ändå ganska viktiga faktiskt. För det var ju lite samma fenomen som har uppstått i Buffalo. Och ja, som har liksom blivit ännu mer uppenbar ju längre säsongen har gått. Och de sista månaden har varit grotesk liksom.
Ja, ju Arizona.
Arizona, ja, absolut. Och det här är en sliten anekdot. Jag har dragit upp den 3-4 gånger i podden. Men jag kommer ihåg när jag var på, när jag såg San Jose mot Edmonton för kanske 2 år sedan på plats i Shark Tank. Så reagerade jag så pass kraftigt på uppvärmningen, för vi var på arenan kanske 40 minuter tidigare så här och såg liksom hur att Sharks körde sin uppvärmning strukturerat, olika övningar som de genomförde och så vidare, medan på andra sidan var det ju totalt, de bara åkte runt för sig själva, det var liksom knappt något organiserat överhuvudtaget. Man såg ju Cam Talbot var alldeles frustrerad över hur liksom hur ostrukturerat det var. Folk åkte fram och sköt slagskott på honom från 2 meter liksom.
Ja.
Och det var Nal Jakubov stod i ett hörn för sig själv och deltog inte överhuvudtaget liksom. Det kändes inte som ett lag i balans direkt då, som gick in för att vinna den matchen. Nu gjorde de det bara för det, så det var lite så här motsägelsefullt, men det sa någonting om kulturen, tyckte jag, i Edmonton just då.
Ja, nu glömde jag fråga innan vi började, du har väl inspelningsknappen intryckt?
Ja, det är en relevant fråga som återkommer veckovis här. Ja,
jag vet vad jag säger. Ja, men
det är på.
Ja, sen åkte jag då, flög vidare från Texas hit till Las Vegas för att ta en närmare titt på det här fenomenet här. Att det, som jag skrev i bloggen inför den matchen vi såg först mot Chicago, att det är ju inte bara det att de har haft absurda framgångar med den amerikanska sporthistoriens mest framgångsrika expansion-lag. Med bred marginal.
Ja, verkligen.
Det är också så att de verkligen, Golden Knights verkligen har blivit the talk of the town här. Alltså, de är en sån big deal i Vegas nu, så det är man blir paff.
Är det så pass? Alltså? För det är ja, intressant att höra nu när man liksom, för du var ju där i början av säsongen och har varit någon vända till, men då var det,
men
då liksom,
var det sånt stå hej, och det förstod man ju, men, ja, men nej, det, nu är det ännu mer påtagligt liksom. Det är väl för att det har gått så bra, såklart.
Ja.
Så det pratas överallt, man ser det där klubbmärket överallt, från flygplatsen in till stan, på hotellen, ute på strippen, överallt är det bara Golden Knights. Och kring matcherna då, man tänker sig att det är mest, att det borde vara kring helgerna det är mest drag, när östlagen till exempel kommer ut och har så mycket fans med sig. Men igår var det ju en helt vanlig tisdag i februari.
Ja.
Men då är det före matchen sån fantastisk folkfest på plazan utanför liksom. Och sen draget in i arenan, de ljuger inte, de som åker hit och säger att de aldrig varit med om maken under grundserien.
Nej, det är så pass alltså.
Jävla ställ inne här. Och det var ju liksom ungefär hälften var ju Chicago-fans.
Ja, Chicago, det kan man ju tänka sig liksom, att de skulle kunna leva upp den där arenan, men det är som du säger, det är ju Vegas place liksom.
Ja, alltså, de behöver egentligen ingen hjälp, de lokala fansen, men nu bor det väl så extremt mycket för detta Illinois bor här ute i Nevada. Alla här kommer någon annanstans ifrån.
Ja, det är ungefär som alla New Yorkers nere i Florida.
Ja, och New Yorkers här med för övrigt. Ja, helt otroligt stämning, och samtidigt så har de ju finslipat på underhållning. Man vet ju att man är i entertainment capital of the world där inne. De är överlägset bäst i hela ligan på så här underhållning under avblåsningar och reklampauser.
Ja.
Vad som händer med musiken, vad som händer på video, på jumbotronen och så här. Det är oavbruten femstjärnig action. Det är en så jävla stor upplevelse att gå på hockey här, så jag kan inte nog understryka det.
Det här är en superhyllning av en NHL-reporter som varit i Nordamerika i ett decennium.
Ja, mer.
Ja, mer än ett decennium till och med. Ja,
det är någonting utöver det vanliga.
Och just nu i januari, eller februari, vi är, så nu börjar det närma sig liksom vår och lite rush här. Liksom, och det går jättebra för laget naturligtvis, men ändå, vi pratar ju ändå om en tid på säsongen när det kanske inte är allra mest festligt på alla håll och kanter i NHL. Liksom.
Nej, men det har verkligen inte blivit vardag här och serielunk, och jag tror aldrig det kommer bli det heller. Ja. här är ju en braksuccé från the get-go.
Ja, och det där, jag reagerar på det och säger att det är alltså, Goodnight-sloggan syns här där överallt och till och med på flygplatsen. Liksom. För det, jag var ju lite rädd för att det skulle bli marginaliserat ut till T-dojan eller vad du kallar arena för.
Den ligger mitt i stan så det, ja, det är liksom, den får ju strippen att vibrera också.
Men det kanske blir lite som Nashville som är en underhållningsstad, liksom countrys mecka, och sen så lyckas Nashville liksom hockey som, jag menar, som jag sa, den tidigare ägaren han som gick till Minnesota istället, som sa att publiken sitter där och väntar på fjärde kvarten för de fattar inte ens vad hockey är för någonting. Men alltså det gick verkligen att göra Nashville till en sann, otrolig hockeystad. Så du kallar också en av de bästa upplevelserna i Nordamerika någonsin för det. Mm. Liksom, alltså Vegas, det går ju där också uppenbarligen. Alltså det blir en synergi till och med.
Ja, den stora skillnaden mot många andra städer är just det jag nämnde. Att här, 90% av befolkningen här kommer inte härifrån. Utan har inga rötter här, utan kommer från andra ställen och huvudsakligen från norr. Då, för just det är kallt och jävligt där.
Ja.
Och de har varit drabbade av ekonomiskt elände uppe i Michigan och Illinois och norra New York och så vidare. Så att det finns väldigt mycket expats som älskar hockey från början och har favoritlag och så vidare.
Ja. Ja.
Dessutom så är det faktiskt så att det är väldigt mycket svenskar här. Just den här veckan är det extremt många såna här gruppresor här. Jag vet inte vad det beror på. Som sitter här i Skellefteå-tröjor och svenska tröjor, det halva tröjan i Vegas och halva Sverige, och så håller de på Wild Bill Carlson.
Ja, det, ja just det. Det är ett
fenomen som de borde betala, turistbyrån här borde ge William någon slags medalj för att locka hit så jävla mycket svenskar. Och nu för tiden går det ju då tydligen också en Norwegian flight direkt från Arlanda till Las Vegas.
Ja, just det. Jo, men det jag har ju sett, och den behöver man inte slanta upp så värst mycket för. Det är ju en enkel biljett för 1500 spänn liksom.
Herregud, ja. Och nu är Och den verkar ju vara full då för det mesta med svenskar som kommer hit och ska se på hockey. Det håller på att bli Mallorca det här.
Ja, det stämmer. Jag har sett att du är omgärdad av svenska journalister på pressläktaren också. Så du...
Ja, vi har ju ett gäng här. Min gamla vän, the CEO of everything som vi kallar honom. Peter Siebner.
En klassiker i bloggen.
Och hockey i Sverige. Och Jonathan Lindqvist är här. Och Norran har sina två... Norran i Skellefteå har två färgstarka karaktärer på plats. Och... Vem om inte Arvik Anton, som han heter, från Hockeysverige är ju här också. Så det är fullt på pressläktaren med svenskar också, ja.
Jag är imponerad av Anton Edman som lyckas alltså flänga runt på alla NHL-renor som finns. När du är, alltså, han är ju på plats hela tiden, känns det som.
Ja.
Han får det gå ihop.
On a budget.
Ja.
Han var med och stod och tittade när jag spelade craps häromdagen och sa det. Ja, det där var hela min dagsbudget, du la upp det.
Ja. Ja,
eller veckobudget kanske var till och med. Ja, men det ska vi inte gå in närmare.
Ja.
Ja, nej, och kul. Och hockeymässigt då så var det ja, det var samma sak där. De är fortfarande väldigt bra, Vegas. Den där första kedjan är faktiskt en upplevelse hela tiden med Marsh och Riley och vår Wild Bill då.
Ja,
men de har fått lite så här kramp i finishen. De gör inte mål lika lätt.
Nej, för det där i december till exempel och kanske i januari i alla fall här, känns merparten av vintern har känts som att de har haft en ruggig utdelning, och Wild Bill hade ju en otrolig skottprocent.
Han står på 29 mål, han väntar på att bryta 30 barriären här.
Ja.
Vilket ju är jävligt stort.
Ja, det är ju helt sjukt. Det är som vi säger, det är som du har kallat det, den största svenska överraskningen för en spelare någonsin. En av dem i alla fall.
Ja, av svenska.
Ja, svenska liksom. Alltså sett till förväntningarna inför säsongen.
Ja.
Men
de låg då under med 2-1 mot stackars Chicago efter två perioder. Men kom in jävla på 23 och vände och vann med 5-2.
Som de gör nu för tiden.
Ja, ja verkligen. De har ju något där.
Alltså,
samtidigt då så... Vi måste prata lite Chicago här. Alltså, ja. Herregud, vilket golvet har gått ur. De befinner sig i fritt fall.
Du, det får man säga. Nu är det 12 poäng upp till slutspel. De har 7 raka förluster.
Ja. Och det är alltså rock bottom var ju kvällen innan här i Las Vegas då. Det här vart de lite inspirerade ändå av stödet på läktarna så, men kvällen innan så fick de stryk med 6-1 borta mot Arizona.
Borta mot Arizona. Det man
hör ju. De är desperata och så åker de och får spö med 6-1.
Ja, exakt. Och det här med rock bottom, det är inte bara du som slår fast, utan det har ju sett Mark Lazarus som är deras beatwriter som bombar på mig liksom.
Ja, det tror jag snodde det ifrån.
Ja, exakt. Jo, jag såg det. Det här, alltså...
Ja, 12 poäng upp, det är bara att konstatera. De kommer inte att gå till slutspel.
Nej, det är bara att konstatera att det...
Både du och jag kunde ju förutspå, och inte bara vi, utan de flesta, att det skulle bli svårt för dem i år. Men att det skulle bli så här dåligt hade man väl inte föreställt sig.
Nej, det är ännu sämre än förväntat. Det får man ändå säga, med tanke på att de har ju ändå... Liksom, de har ändå en Patrick Kane som vann poängligan för 2 år sedan och slutade trea i fjol, och nu är han nere på 25:e plats. Liksom. Och jag menar, ja, det är naturligtvis inte hans fel, men på något sätt, han är ju bäst i laget utan tvekan. Men det är ju bredden, och ja, det är mycket trådar man skulle kunna ta upp. Men vi kan ju konstatera en sak som vi var noga med att trycka på i somras, var väl att Stan Bowman kanske överreagerar lite på den där Nashville. Ja. Stortorsken liksom, och skickade lite till höger och vänster för att liksom, det, alltså visst, de kanske sparar in lite pengar, de har faktiskt föryngrat truppen ganska ordentligt, och då förväntar man sig kanske att det ska vara en liten ombyggnadsprocess här som kanske inte levererar resultat på löpande band, men jag menar, det är inte mycket av de där traderna som ser jättebra ut hittills. Vi har pratat om att Connor Murphy knappt liksom, har ofta varit helt i scratch och inte varit någon coach Q-favorit. Vi har pratat om Brandon Saad, han har gjort ett mål sedan det blev 2018. Ja. En assist på de senaste 16 matcherna. Liksom. Vi har Patrick Sharp som...
Sharp är inte alls så bra.
Nej, han är ju också helt i scratch liksom, till och från.
Jag kommer tillbaka till den där Hjalmarsson-traden med Murphy. Det hade ju varit en sak om de hade tjänat mycket pengar på det. Men han har ju i princip samma kontrakt. Och är jävligt mycket sämre.
Ja. Jo,
eller exakt. Hur?
Ja, ja, absolut. Murphy, det, jag, på ett sätt, alltså när han kom upp så tyckte jag han var spännande, och han är ju en sån här riktig true American boy, spelat det här utvecklingsprogrammet och var lagkapten i hockey-VM här.
Och sådana gillar du?
Nej, men jag förstår att det är liksom att han är lite renommé och kanske de såg honom så spännande, men, och att visst, Hjalmarssons kontrakt går ut snart och då ska han ha en förlängning, och då var de rädda för att det skulle bli ett sånt här 30-plus långtidskontrakt som skulle bita dem i arslet liksom. Men ändå, det var ingen supertrade, det var ingen superreturn för Hjalmarsson liksom. Och alltså Panarin, det är ju ändå en superklassspelare som är född på, jag menar, han är inte gammal, han är 91, man är Brandon Saad, visserligen yngre, men inte så mycket yngre, och har ju andra egenskaper. Visst, alltså, kollar man rent underliggande siffror så ser Brandon Saad ändå ganska bra ut. Han har liksom ruggig corsi när det kommer till och skottövertag när han är inne på isen. Han skjuter ju, han är uppe i nästan 170 skott den här säsongen. Det är liksom Bergeron-siffror nästan underliggande, men han får ingen utdelning överhuvudtaget, och han har ju tappat sin snipe liksom, sin, ja, jag menar, som säger, ett mål här 2018 och till och med splittrat från Jonathan Taves titt som tätt. Och en sån som Jonathan Taves som tjänar, har bäst, jag menar, innan Connor McDavid och Carey Price lönar börjar ticka igång nu från och med nästa säsong, så är det ju fortfarande Kane och Taves som har högst lön i hela cap hit i hela NHL. Och jag menar,
vilken
rant.
Jag försöker få in en bokstav.
Ja, men nu är jag inspirerad av Mark Lazarus. Han håller på så här också. Och liksom, jag menar, man måste ju kunna kräva mer än 36 poäng från en Jonathan Taves liksom, när en William Karlsson som tjänar en tiondel gör 13-14 poäng fler än så här långt. Ja, nu är jag hård.
Ja, Taves är på väg och liksom utför.
Ja, det visste vi ju. Det är ju inget nytt.
Sen är det ju ett stort problem då att Corey Crawford är borta. Det är väl det som har skadat dem mest, såklart. Glass, som stod igår, han varit uppsatt på waivers idag, såg jag. Så jag tror att de tar upp Berube. Som har blivit frisk igen från Rockford. Och så Anton Forsberg då, har inte heller gått så jättebra. Eller det har ju visat sig, och det visar sig så ofta, att det är en sak att vara backup och en helt annan att behöva ta på sig rollen som första keeper. Det steget är för stort,
ja,
för de flesta.
Ja, exakt. Och jag tycker det där med Crawford, alltså det, som vi pratade om honom i höstas och som många andra tryckte på, de som följde Chicago noggrant, liksom, att han döljer rätt många problem. Alltså Chicago, eller för Chicago så var Crawford den stora MVP:n i höst. Det var han som höll de flytande, som gjorde att innan han blev skadad så låg de faktiskt på slutspelsplats. Nu är de långt under sedan han har försvunnit. Så att de har ju, det är inte bara målvaktsfråga, utan det visar ju att de har ju problem med, alltså, som Mark Lesterus har kallat dem, de är långsamma liksom. Och deras försvarsspel är inte bra just nu liksom. Och då kan inte två backupmålvakter städa upp för det liksom. Då blir det så här. Då blir det att de rasar ihop liksom.
Och nu när de har gjort det så tycker jag då, det var väldigt mycket Lazarus nu, men ja. Första sidan i hans tidning, eller första sportsidan i hans tidning, Chicago Sun-Times, hade ju hela första sidan stod det bara shut down Crow for the season. Att nu har det gått så långt så det finns ingen som helst poäng med att liksom stressa tillbaka honom i förtid. Nej. Utan det är lika bra att låta honom komma att läka vad det som nu är fel. Liksom.
Ja, just det.
Och så kommer vi tillbaka i höst.
Ja, det är nog sant. För det är ju kört den här säsongen.
Ja, vad ska de liksom... Det är väl att coach Q då vill rädda sitt jobb, kanske.
Ja.
Det är ju intressant också. Han sa igår före matchen att han var inte det minsta orolig för sin egen job security. Men känner man Bowman rätt, som ju reagerar väldigt häftigt då ibland på motgångar. Så han kan få sparken nu. Och då blir det ju en sån här dominoeffekt.
Ja.
Då kommer, jag tror i så fall får Vigneault sparken direkt i New York. Och så blir det Q.
Ja, jo, precis. Nej, men det har vi varit inne på.
Som Montreal-Boston i fjol.
Exakt, alltså att Q är en så pass, han är ju en så pass absolut tveklöst respekterad coach att han är en sån coach som man sparkar sin coach för att ta. Alltså han kommer ju kunna, han behöver inte vänta mer än ett par dagar för att hitta ett nytt jobb när han får sparken. Om han får det. Och som du säger, jag tror inte heller att det är helt osannolikt att han får det, för Bowman, han klippte bort Mike Kitchens, hans högra hand, i somras liksom. Ja. Vi har ju pratat om det här när han stormade ut från Hjalmarsson efter att Hjalmarsson blivit tradad från deras mötesrum och så vidare, att det gnisslas lite grann där nu. Jag ser ju inte vem som skulle vara en klockren ersättare för att ta över här, visserligen, men ja.
Nej, det finns ju inte. Det är väl vår vän uppe i Kanada, Sutter.
Ja, eller
som sitter på sin bondgård och blänger just nu bara.
Ja, och då behöver få in en motivator och en karismatisk sådär, lyfta upp andan i snubben, då är ju Daryl Sutter perfekt med sin stora liksom.
Men sin stora vadå?
Nej. Klipp. Ja. Nej, jag kände att jag höll på. Ja, jag skulle försöka vara lite ironisk där, men jag spårar ur.
Ta in Grönborg.
Ja, in med Grönborg. Ja. Eller Jeremy Colleton, rakt upp från Mora till NHL här. Han har ju hand om Rockford nu. Vore något.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Du, nu går vi vidare. Det är om det, tror jag. Ja. Och när det kommer till mer dagsaktuella saker då, så fick vi faktiskt en ganska stor trade. Eller en underlig, eller vad man ska kalla den, trade igår kväll. Ja. Mitt under sena kvällen.
När
Ottawa spelade mot Pittsburgh borta, så var Dion Phaneuf tagen åt sidan och fick veta att han hade blivit tradad till Los Angeles.
Just det.
Han och, vad heter han?
Nate Thompson.
Mot Marian Gaborik och
Nick Shore.
Ja. Och det sa ju du direkt då, att det här är en vänta, nu kommer jag under ljus. Förlåt.
Där kom det.
Ja. Lönedump. Och det får du förklara. Vad är det för någonting?
Nej, men det här är ju en väldigt man brukar ju prata om att det är liksom NHL business, och det här är verkligen en business trade. Alltså det är, visst, Los Angeles Kings har ju varit ute efter en back och liksom ser ju ett värde i att få in Dion Phaneuf som en fjärde, femte back någonting.
De hade redan jagat honom, läser vi idag. De och Ottawa höll på med den här traden redan i somras, men fick inte till den.
Nej, och då tror jag att det var Dustin Brown som var...
Enligt LeBru var det Gabrick då också.
Var det också? Ja, precis. Ja, okay. Men jag för mig att, liksom, att Kings och de försökte ju förhandla för att bli av med Dustin Brown till Vegas till exempel i expansionsträften. Nu visar det sig att Dustin Brown har varit oväntat bra här den här säsongen.
Ja, men det bevisar väl då att Kings har länge väl haft Phaneuf. De tycker att de hungrar efter honom.
Ja, och jag tror Phaneuf finns inte gärna tryckt på lite på den traden, med tanke på att Elisa Cuthbert är ju skådespelare i Hollywood.
Ja, hans hustru.
Det är ju en naturlig koppling på det viset. som gör att
ja, han... Ja, nu får hon bo där och hon slipper åka till Ottawa hela tiden.
Exakt, lite grann som när Mike Fisher tradades från Ottawa till Nashville en gång till.
Ja. Men det, jag fattar fortfarande inte varför, för att det är inte så att Los Angeles, som inte, de är inte precis ligans snabbaste lag och de blir inte precis snabbare av den här traden.
Nej, det är, jag menar, trots att Ottawa behåller 25% av lönen så kostar ju det för den här fortfarande, han har en cap hit på 5, drygt någonting miljoner. Dollar.
Ja, men skitsamma med det. Jag pratar om rena hockeykvaliteten. Ja. Det är inte snabbare. Han är ju väldigt långsam idag.
Ja, exakt. Nej, det är ju han. Nej, precis. Det är ju ingen. Det är ju ingen. Jag menar, det är han ju verkligen inte. Det är ingen skridskoåkare av rang på något sätt. Och han har ju tappat mycket sen han var, liksom, sen han kom. Han var ju, alltså, i början av sin karriär. Han är ju lite gamla skolans back. Alltså, när han kommer fram. Liksom,
man blir lite paff när man ser att han bara är 32. För han känns som han är 39.
Ja, exakt. Men han är ju så här lite, alltså, så som 90-talsbackarna ser ut. Lite så här Chris Pronger, liksom, Al McInnes, Scott Stevens. Lite så här stor, bufflig, men ändå med en offensiv touch. Vad kallas eran? Alltså när man kunde haka så och stånga.
Dead
så.
Air kallas
den. Ja, just det, precis. Dead Air.
Dead Puck
Era. Dead Puck Era, ja, jag tappar bort mig. För idag är det inte mycket, alltså FNAF lever ju lite på sitt namn, liksom.
Ja. Men jag tänker komma tillbaka till det. Varför du höll på att tjata om det är lönedump mot lönedump. Gabriks kontrakt är också stort. Så vad är Ottawas poäng med det här?
Ja, men grejen är ändå att, alltså, det är inte bara cap-mässigt för deras del, utan det är ren lön. Alltså det som, för menar, capiten är ju utslaget på hela kontraktsperioden. Och den här var ju väldigt front-loaded kontrakt för Marienburg. Så att Kings har redan betalat stor portion av lönen. Så det är inte så jättemycket lön kvar för Ottawa att betala för honom. Och vi vet ju alltså när Eugene Melnyk hade en sån här ekeliv rant i december när det var kaos i Ottawa på allra högsta grad, så vi kan ju inte säga bland annat, liksom, jag kommer inte spendera mycket lön som helst på det här laget. Mitt livsverk ska inte slösas på en hockeyklubb, liksom. Och jag tycker 68 miljoner dollar i lönebudget för ett hockeylag, det är ju ur proportion, det är alldeles för mycket, och det är alldeles för mycket sett till våra intäkter i Ottawa. Så att han liksom verkligen befästat att de är ett budgetlag.
Och ja, då ska han ju sälja och göra något annat. Och ett hockeylag ska inte vara där.
Där kan man ju nästan tycka vad man vill om, verkligen. Men
du har fortfarande inte förklarat poängen.
Ja, men de sparar ungefär 5,5 miljoner dollar i ren löneutbetalning på den här traden.
Ja.
För även Nate Thompsons kontrakt var ju ganska så mastigt faktiskt. Så att åtta var sparpengar. Det handlar om framförallt, snarare än en hockeymässig trade. Så Los Angeles tycker att de vinner lite grann på att få in FNAF, men det är ju frågan om de verkligen gör det. Men, ja.
Ja, men vadå, Gabriks cap hit är fortfarande 5 miljoner.
Ja, nej,
han
precis.
Han har 4,5 nästa år, 3,1 året därpå, 3 i säsongen 2021.
Ja. Men så får du addera Nate Thompsons löner också som var några miljoner också.
Okej, okay. Ja. Men det blir, och Gabrick är ju inte precis i sin prime.
Nej, verkligen inte. Men det var ju så. Det här var ju två immovable contracts. Så att de var tvungna, för att lyckas bli av med ena kontraktet, var man tvungen att ta in ett annat dåligt kontrakt. Så att Ottawa tycker trots allt att de räknar på det här och tycker att de ändå spar pengar, så att säga.
Ja, men det var bra för dem då.
Ja.
För de måste ju ha ett ungt lag sen när de har tradat bort till Erik också.
Ja, precis. Nu ryktas det ju om att liksom att Mike Hoffman i allra högsta grad är tillgänglig. De kommer inte släppa för vad som helst. De kommer ta ett dyrt pris. Men alltså Derek Brassard, eller Brassard, som jag sa en gång i tiden, är också tillgänglig och har bud på sig.
Det är tyst om Erik nu, men det kommer att bli en splash i den 26. Vi kommer att bli chockade.
Oj då. Ja, jag har ju slagit fast att jag är nästan 100% säker på att han inte blir tradad nu, men att han blir tradad i sommar.
Ja, vi får se. Ja. Vi får se. Jag tror Iceman har något i bakfickan där, Jonte.
Oj då, ja, det tycker jag låter trevligt.
Point och Killorn och några första val till Otto.
Ja, det är inte lika roligt, men ändå. Karlsson i Tampa, just den tanken är jag lockad.
Ja, nu håller du på att spåra ur här. Vi närmar oss ju trading deadline med stormsteg. Mm. Och det här indikerar ju att det återigen så kommer det att vara ett mycket stor affär innan, dagarna innan eller veckan innan. Men vi ska spara vårt stora spekulationsnummer till nästa vecka.
Ja, exakt. Det känns som att... Det
är... Då ska vi gå igenom lag för lag och se vad de kan tänkas behöva och inte behöva och så vidare.
Precis. Ja, det känns... Vi ska inte deep dive det riktigt än. Alltså. Det är inte så mycket brewing än. Vi har den här FNF-traden, men... Alltså jag tror...
Det surras ju mycket fortfarande om de här Rangers-spelarna, framförallt ja. Nash då, ja. Som kommer att hamna någonstans. Men även det är fortfarande mycket om McDonough. Det kommer att bli... Nu sägs det att de som kommer att ge sig in en huggsexa om McDonough är Tampa, Boston och Toronto. Och det är ju väldigt bra för Rangers i så fall. Då.
Ja, då trissas ju priset upp.
Ja, och Larry Brooks skrev en krönika häromdagen att de borde ge igen mot Tampa för att Iceman vred varje droppe ur Martin Saint-Louis traden back in the day.
Ja, det får man säga. Två första val. Så vill
de ha McDonald's så ska de få betala som fan för det.
Ja.
Det gillar ja. Du inte att höra.
Nej, det gillar jag inte att höra. Usch. Men jag tror jag har lite som Bob McKenzie varit inne på det här med varför inte, alltså vad som kommer hända när det väl första sådana stora traden händer som är en riktig deadline trade, det vill säga Rick Nash till exempel eller en Evander Kane och så här. Det är att, alltså, alla central lag till exempel är ju buyers nästan. Alltså, förutom Chicago. Men Dallas vill ha en sån här forward som Rick Nash. Nash vill ha det. Winnipeg vill ha det, St. Louis vill ha det, Minnesota kanske också vill ha det, men de är inte sugna på att göra såna här dåliga affärer som i fjol, alltså som en Minnesota som till slut vann budkrig om Martin Hansel, fick offra första val och prospects och så blev det fiasko liksom. Och,
ja, jag menar, det blev det. Nu är det ju inga sådana centrar och har ju en väldig förmåga att bli övervärderade när det kommer till trade deadline, och det finns inte några riktigt stora nu som i alla fall är som uppenbara.
Nej, precis. Nej, centrar brukar väl vara extra. Och även backa kanske. Det är just ytterforwards kanske är lite enklare att få tag i. Liksom.
Ja, det känns så. Och till exempel Pittsburgh sägs ju då vara ute efter. De vill ha en till center.
Ja.
Det är ju där de är lite försvagade sen i fjol då, nu med Bonino och Cullen borta. Och senast idag såg jag riktigt att det kan vara så att de går efter Cullen.
Ja, det vore ju lite anmärkningsvärt att... släpper Kalle nu som efter vunnit två Stanley Cup, så det känns som att han nästan skulle sluta. Och så vänder han tillbaka till Minnesota, vilket ju var lite häpnadsväckande att han ändå förlängde karriären. Men det var ju ändå hemskt status här. Men så slutar det att han går tillbaka till Pittsburgh. Liksom.
Ja, men som sagt, det här ska vi fördjupa oss i mer nästa vecka.
Ja, det tycker jag vi gör rätt i.
Nu ska vi prata om några saker vi har lovat vissa lyssnare. Och innan, en sak jag glömde nämna för dig är att vi har fått påtryckningar från den berömde Tadson.
Jaså.
Washington Capitals supporten. Mångårig stammis i min bloggens kommentatorspår.
Just det.
Han hävdar att du och jag underskattar Alex Ovechkin fruktansvärt mycket. Att vi tar för givet att han är som han är. Och att en av tidernas absolut bästa målskyttar aldrig får någon cred och aldrig nämns här.
Nej.
Så låt oss för Tadson skulle säga ja. The Great Eight är fortfarande The Great Eight och leder målligan. Han är en fantastisk hockeyspelare och vi älskar honom. Eller hur? Ja. Och vi önskar att han får kröna sin NHL-karriär med en Stanley Cup.
Ja, jag får väl stryka under det. Även om jag är en lättkränkt så kallad Tampa-supporter då. Som har fått lida för det. Han har gjort flest mål genom tiderna på Tampa och han har hållit på att håna dem och sådär med målgest och sådär. Så jag har ju svårt att liksom säga. Men jag måste vara lite objektiv och bara konstatera att det är ju sjukt imponerande. Och jag tycker ändå att vi verkligen gav honom den cred han förtjänade i höstas när han verkligen underströk sin storhet med att verkligen svara på alla de här kritiken han har fått på sommaren efter sin lite mellansäsong i fjol och de här så kallade överviktsbilderna i somras hemma i Ryssland och folk trodde, har han gett upp nu? Och så kommer han tillbaka och gör liksom mål, hattrick i varje period ungefär.
Ja, han har 33 mål nu och är på väg mot... Han kommer ju 50 liksom.
Ja, igen, det är otroligt.
Ja, och ett år när Washington är lite svagare egentligen.
Ja precis, de behövde verkligen han att studsa tillbaka. Och de är helt beroende av det. Och då gör de det.
Ja.
Jo, Tadson. Vi tycker att Ovechkin är liksom en... alltså, det går ju att lyfta fram honom som en av tidernas absolut bästa snipers någonsin. Alla eror inräknade.
Ja, Tadson. Ovechkin, 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 Ovechkin.
Ja, bra.
Har du hört nu?
Ja.
Ja, men sen så var det ju någon som mejlade oss, tror jag det var. Ja, det var det. Om att det lag vi kan ha pratat minst om under hela säsongen är San Jose Sharks.
Ja.
Det var en Samuel Nord, hette han, som mejlade oss.
Ja.
Och tyckte att han ville höra oss säga lite mer om hans favoritlag. Och det stämmer ju. Det känns logiskt. För Sharks har liksom seglat lite under radarn den här säsongen. Hos alla känns det så.
Ja, precis. De känns som ett sånt underradanlag i år. Det är inget som riktigt sticker ut. De har ingen Brent Burns som toppar backarnas poängliga liksom. Och de har inte ett, som vi brukade, alltså när vi kallade deras powerplay för ett kärnvapen i princip. Alltså att det var så massförstörelsevapen, tror jag det var du kallade det liksom. Och jag menar, i somras pratade vi inte så mycket om dem för att de låg ju superlågt på free agent-marknaden. De gjorde ju knappt ett nyförvärv. Utan,
jag trodde att Peter Bohr låg illa till för att bli sparkad. Att det kändes som det hade gått i stå där.
Ja, precis. För att de gjorde en slät figur faktiskt mot Edmonton i slutspelet.
Ja, verkligen. De såg för långsamma ut. Men de har ju liksom varit solitt uppe på andra och tredje plats i Pacific i princip hela tiden.
Ja, nu är de ju faktiskt två. Även om andra plats just nu innebär att man har lika många poäng som Minnesota som ligger på sista wildcard-platsen i och med att Pacific är sämre. En central. Men ändå, de har gjort det bra. Jag tycker de har lyckats med det som de hoppades på och som de gav utrymme för genom att inte ta in någon nyförvärv. De hoppades att en Timo Meier skulle etablera sig i top 6, att en Kevin LeBanc på en kant skulle göra bra. Och det har de gjort. Alltså en Timo Meier 14 mål eller någonting, Kevin LeBanc över 30 poäng. Och en Thomas Hertel som slog igenom ett dunderbrak där han fick Martin Brodén att sluta till och med sin 4-målsinsats där för några år sedan när han gjorde det där klassiska
mot Rangers.
Frilägesmålet, ja, precis.
Ja,
sen dess har han haft problem med mycket knäskador. Alltså en sån som Dustin Brown som här sänkte Sergachev med en knätackling. Det har han även gjort på Hertel en gång i tiden som gjort att Hertel haft jättestora problem med knät i 3-4 års tid. Han har ju faktiskt gjort, alltså de har hittat, jag menar, Pavelski och Thornton har ju alltid varit en fantastisk duo. Och i andra kedjan i år så har Hertel och Couture varit en väldigt bra duo. Så det är ju alltid skönt att kunna ha den tryggheten.
Det är bra att du har koll på det, för jag har ju faktiskt inte sett dem så mycket då på slutet. För de har inte mycket svenskar. De har ju Melke då, The Melkman. Men han är i fjärde kedjan och har en mindre framträdande roll nu. Och sen var det ju Tim Hed och Sörensen ett tag, men de är inte med nu. Och sen har vi Joakim Ryan då, som väl är lite svensk också.
Jo, men ja, precis. Han är ju son till en gammal svensk tennisstjärna. Alltså, vad heter hon? Katarina Lindqvist eller sånt där. Jag kan inte min 80-tals tennis.
Det har blivit att jag inte har sett det, särskilt som de så ofta spelar så sena matcher. Så jag får be om ursäkt. Men jag tycker det är ju intressant att de har klarat sig så pass bra fast Joe Thornton är borta större delen av säsongen.
Exakt. Han är ju
precis, andra halvan i alla fall.
Han är ju knäskadad igen, och jag trodde att hans karriär var i fara där när han blev skadad i slutet på förra säsongen, och det såg ut som att det trasade sönder rejält, och så har han ändå varit med merparten av den säsongen, men nu är det ju knät som spökar igen. Och det är naturligtvis inte bra, och apropå Hertel så blev han också skadad här när han faktiskt förlorade mot Arizona bara för det här om natten. Och tvingades kliva av redan i första perioden. Och det var inte bra för dem. Och vet du vad det ledde till? Det ledde till att Brent Burns fick kliva upp som forward igen.
Jaha.
Han spelade forward i den matchen. Den regerande Norris Trophy-vinnaren, alltså NHLs bästa back som forward under den matchen ihop med Pavelski. Och just Burns vill jag ändå lyfta fram lite som en faktor till att det har gått bra för dem nu. Att de...
Han har ju kommit igång.
Ja. Alltså... Räknar man från att 2018 började så har han gjort, jag tror han har gjort 24 poäng på 19-20 matcher, 21 och sånt där. Så att det är ju den gamla Burns liksom. Fjolårs Burns som pumpar på.
Fjolårs Burns?
Ja.
Burning again.
Ja, precis.
Ja. Nej, men de är en lite positiv överraskning tycker jag. Jag trodde det skulle få, att de var liksom på, efter det man såg där mot Edmonton, att de var på väg ut för. Jag var inte imponerad av Martin Jones heller, men han har varit helt okej och stabil. Och hans backup Dell också.
Ja, precis. Dell som det nu ryktas om lite grann, att andra lag som behöver målvaktsförstärkningar skulle kunna plocka in. För han har ändå fått, han har varit så pass bra så att han har fått stå över 20 matcher den här säsongen och gjort det väldigt bra. Så att,
ja. Ja, du vet, han har ju Johan Hedberg som målvaktscoach.
Ja, det är därför förstås. Det är ju därför. Ja. Ja. Och jag tycker vi kan ytterligare nämna Joakim Ryan ändå, för han har ju verkligen etablerat sig som ordinarie i den där backuppsättningen nu, och bara här i veckan gjorde han ju 2 mål i en match till exempel, så att han är ingen sån där som åker upp och ner mellan Barracuda i samma stad i AHL och San Jose längre, utan Han är bosatt i deras backuppsättning.
Ja. Du, ett lag till som vi inte heller sa här under, när vi gick igenom vad vi skulle prata om. Men som jag tycker jag är värda att nämna nu och som vi inte heller har pratat om så mycket. Det är Flyers som faktiskt har hävt sig ända upp på tredje plats i Metropolitan nu.
Ja.
Och har New Jersey och Carolina bakom sig. Apropå dem, Carolina är ju på slutspelsplats nu med Columbus har ramlat ner under.
Ja, just det. Exakt.
Men Flyers, de är som, det har vi sagt några gånger, att de är lite konstiga. Man har svårt att få grepp om Flyers för det pendlar så väldigt mycket från total briljans till väldiga platta fall.
Ja, precis. Alltså, nu förlorar de mot New Jersey, men dessförinnan hade de ju fyra raka vinster, vilket gjort att man kravlas upp så här högt i tabellen nu. Och dessförinnan hade de fyra raka förluster.
Ja.
Och tidigare under säsongen så hade de en period när de hade 10 raka förluster i november och sen hade de 6 raka segrar på det i december. Så det där, det är ju ingen, det är inget fel att säga att de är, att det pendlar i prestation så att säga.
Ja, och nu är det problem med målvakter, för det är väl, vad heter han, Brian Elliott är skadad.
Ja, tyvärr.
Och 6 veckor blir han borta.
Usch.
Ja. Med trasig ljumske tror jag.
Ja, det var nog core muscle tyckte jag läste om. Men det kanske var ljumske. Ja.
Ja, men alltså, det är lite, alltså, lite konstigt lagbygge också. De har två väldigt bra kedjor. Alltså. De här främsta med Giroux och Couturier. Och Konechny har ju fått sitt stora genombrott här. Men även i andra kedjor, så Voracek som Viber och de här påpekar, han har ju en assist per match.
Ja, det är helt sjukt vad mycket assist han har. Alltså. Han leder ju den kategorin i hela NHL.
Ja.
Och där får man ändå, till slut så har Hack Stoll, tränaren, lyckats ge lite förtroende till de här unga, spännande spelarna de har. I främsta ledet naturligtvis Konechny som får spela i första serien. Och sen dess har varit en av de NHL-spelare som har gjort flest poäng 5-5 i hela NHL sen han fick det förtroendet. Så han har
Och Nolan Patrick får center i andra kedjan.
Precis, Nolan Patrick är liksom andra center med bra omgivning. Voracek och Simmons är det väl. På flankerna. Och då är offensiven plötsligt väldigt spännande.
Och så har de ett femstjärnigt första backpar i Provo och Ghostisberg.
Ja, precis. Som har framtiden för sig verkligen, men som redan är superunderhållande och bra.
Jag tror att Flyers är lite underskattade. De kan nog ställa till med mer än man tror i ett slutspel.
Ja. Så länge de kan få, alltså jag tror, alltså nu är ju Elliot skadad och han har varit habil liksom, men målvaktssidan är ju lite frågetecken trots allt. Alltså Neuvert fick ju chansen då han nu mot New Jersey och liksom, det här blir liksom Neuverts månad lite grann nu när Elliot är borta, men tog inte den, han släppte in några suspekta mål. Så det är möjligt att de ska gå efter en Dell eller en Mrazek eller en Lehner. Skulle väl passa perfekt på Broad Street.
Mm.
Alltså, Lehner har ju precis det kynnet som Hextall hade en gång i tiden. Eller en Antiranta eller någonting.
Lehner skulle vara jävligt perfekt för Flyers, stor roll. Ja, jag tycker det borde bli lite huggsexa om Lehner också. Islanders behöver målvakt, to say the least.
Exakt, han är ju bra och han har utgående kontrakt. Han är RFA visserligen, men det är ju bara inte, om det skulle skita sig så behöver man inte skicka något qualifying offer. Och så jag tycker, Lehner, värva.
Ja. 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 Ja, du hade något att säga om PK Subban, tror jag.
Ja, just det. Det hade jag faktiskt. Det är risk för en liten, inte rant, men alltså någon sån här utläggning i alla fall. Och anledningen att här i helgen så var det så att Nashville var på besök i Montreal. Och det innebar ju en hemkomst för Subban inför sina gamla fans.
Igen. Ger sig aldrig, de kommer att älta PK Subban tills han har gått i pension.
Ja, precis. Men det, så är det naturligtvis. Men samtidigt så är det ju den största, enskilt största player for player traden vi har sett i lönetaxeran. Det är ju en jättetrade. Alltså, lagkaptenen i Nashville, Shea Weber mot PK Subban, den stora superstjärnan i Montreal liksom. Och ja, det, alltså då det har ju, vi har ju ältat om det nästan hela förra säsongen också och förra sommaren när det hände. Så de flesta kan ju bakgrunden så här, men det ändå är aldrig riktigt uttalat så här, varför Montreal fick för sig att göra det här. Varför skulle de skicka bort PK Subban som ändå är 4-5 år yngre? Och som ju var liksom deras kändes som franchise-spel och sådär. Men Brendan Gallagher levererar ju några syrliga citat här, i alla fall som jag tycker är värd att ta upp här efteråt när han fick frågor om Subban liksom, av när han hade en sån här reporter flock över sig nästan i omklädningsrummet. Mm. Och han sa, vadå PK, varför snackar ni inte om andra spelare, om matchen i fråga? Liksom så här, det är precis det han vill, PK Subban. Han vill bara att vi ska prata om honom. Så fråga honom istället. Han sköter det gott. Han kan sköta det materialet själv. Jag behöver inte prata om honom. Fråga något annat. Så att det var...
Vad är det med det då, Jonathan?
Ja, men det tolkar jag väldigt...
konservativa, tråkiga NHL-spel som inte gillar Subban för att han är väldigt individualist och har en annorlunda stil än de flesta hockeyspelare.
Ja.
Det är väl ingen hemlighet. Det är väldigt många som tycker illa om det helt enkelt.
Ja, precis. Det är det som liksom blir mer och mer bara bekräftat, att det var därför han fick lämna Montreal. Att spelarna i laget på något sätt vill ha bort den lite grann.
Ja.
Så var det helt enkelt.
Ja, det tror jag.
Och det...
De försökte ju hela tiden dämpa hans personlighet och så. Men fuck them, säger jag. Är det något NHL behöver så är det karaktärer som PK Subban.
Ja, exakt.
Jag tycker ligan gör bort sig som inte använder honom mer och marknadsför sig.
Nej, precis. Nej, precis.
Om stjärnan liksom.
Ja, exakt. Och det är bara att kolla på... Och visst, det var en liten... Det ska vi komma ihåg att när han kom till Nashville då, förra säsongen, så vid motsvarande period i fjol så satt vi och pratade i podden här om att, för jag menar, då ledde ju Montreal sin division medan Nashville fick kämpa för att överhuvudtaget ta sig till slutspel. De var ju sista laget in i slutspel. De tog till exempel färre poäng än mitt Tampa Bay som missade slutspel, men i och med att de spelade bäst så räckte det.
Mm. Och, missar du inte ett tillfälle?
Nej, det var jag tvungen att lägga till. Men att det var lite... Det var en stor ändring i det omklädningsrummet att gå från Shea Weber till PK Subban. Liksom. Och i finalserien som du bevakar på plats, då var det ju så att PK Subban fick ju alltså munkabla i 3 dagar i den finalserien. Efter den här Crosby-Listerine-gate. Liksom. När han skojade lite och de tyckte att nej, nu blir det för mycket fokus på PK Subban, nu får inte han prata. Så nu, och trots att det står skrivet i regler så här med alltså PWHA, vad heter det? Alltså,
ja. Men det är ingen hemlighet att det var lagkamrater i Nashville som också var irriterade på honom, för de tyckte att han, det var han som fick igång Crosby. Han retade upp Crosby så mycket så Crosby började spela sitt livshockey.
Ja, exakt. Och de tyckte det var produktplacering med Listerine och så vidare.
Ja.
Men det är bara att konstatera faktum att kolla nu på den här NHLs bästa backuppsättningen i Nashville, där en contender i Alex Grod som många tror är kanske favorit till att vinna Stanley Cup i år. Så kollar man på hur det ser ut där, hur det går för PK Subban. Ja, det är han som leder poängligan. Trots att han är back så är han är före Forsberg och Johansson, Arvidsson och så vidare. Han är 12 poäng före närmsta back, trots att han spelar i NHLs bästa backuppsättning. Han är 12 poäng före Roman Josi liksom.
Ja.
Det är, alltså, han är en speciell karaktär, men det är inget snack om att PK Subban tillför mycket mer än vad han, än den energi han eventuellt då drar ut från vissa lagkamrater uppenbarligen.
Ja. Alltså, ja, det är helt övertygad.
Det är ju en superstjärna utanför isen och en superstjärna på isen.
Ja.
Så att jag
vet att det här låg dig varmt och hjärtat att få det sagt.
Ja, nu fick jag se.
Men eftersom du inte kunde låta bli där och sänka Nashville i förhållande till Tampa, så vill jag bara påpeka att nu är Boston en poäng bakom Tampa. Och jag är ledsen att behöva säga det, men jag tror att Boston är ligans bästa lag just nu. Bättre än Tampa. Och jag tror dessutom att Toronto, som också stormar på bakifrån, är åtminstone i klass med Tampa just nu.
Jag hade lite mer att säga om...
Det inte blir någon lätt första omgång vare sig de förstöter på... Eller, om Tampa ramlar ner på andra plats, jag är ingen säker att det blir så lätt då heller. Och skulle de behålla första platsen och förstöta på Boston i andra omgången? Nej, det blir inte lätt.
Då tackar vi så mycket för den här veckan och hörs. Nu ska vi prata trade. Men det är bara att konstatera. Jag håller med dig. Och Tampas facit de senaste, vad det nu blir. Deras facit i alla fall är att de är 9-8-1 sen typ 3-4 januari på den här sidan. På det här året kan man säga. Kalenderåret.
Igår i tisdags fick de stryk mot Buffalo.
Ja, uselt.
Det är inte så förtroendeingivande.
Nej, de är faktiskt inte speciellt bra eller inspirerade eller någonting just nu, Tampa. De är en formsvacka och har varit så en ganska lång tid, medan Boston är ju, de bara stormar ju på och har gjort så sedan liksom, sedan november nästan, i alla fall december.
Och Tampa är inte så förtjusta i Boston, eller hur? Och inte så lätt att spela mot dem.
Nej, det är deras boogie team. Och ja. 2011 var det ju faktiskt Boston som satte stopp för Tampa i det slutspelet också. Och gick och vann alltihopa sen. Så att Boston är inget lag som Tampa vill möta. De är ruggigt, ruggigt bra, Boston alltså. Ja. Och som sa att Toronto, som jag var inne lite på förra veckan också. De är starka också. De har hittat rätt nu.
Det blir väldigt intressant att se vad just de där lagen hittar på i samband med. De tre kommer ju att slåss som spelare i deadline, känns det som.
Ja, exakt.
Slutet har redan börjat mellan de tre i Atlantic.
Ja, och nu, som du sa, McDonald's, det var ju just de tre lagen du nämnde där som det spekuleras kring. Det är slåss om i samma division.
Men detta återkommer vi om nästa vecka, och nu sätter vi punkt för den här veckan, tror jag bestämt. För nu ska jag gå ut och gå på strippen, och sen ska jag göra mig i ordning och gå på middag med några goda vänner, och sen ska jag hit the tables och vinna.
Ja, jag förstår. Ja. Men då återstår det bara att önska lycka till på allt det. För det behöver man kanske i Vegas.
Match imorgon mot Edmonton, det känns ju också som det kan bli en grandios upplevelse.
Ja, när Conn McDavid kommer till stan.
Ja, exakt.
Ja. Nej, men du...
Då får vi tacka för den här veckan, Jonathan. Alltid lika trevligt att prata med dig.
Ja, men tack tillsammans. Tack tillsammans. Och jag uppskattar alla som har lyssnat på oss.
Så. Även Brassard är glad nu.
Ja, det tror jag bestämt.
Ja, men du... Ja, vi säger så då. Det har ju blivit en grej här att du de senaste gångerna, genom hela poddens historia, så har du väl haft sista ordet. Det har alltid kommit in ett sista hej. Men nu har du slutat med det plötsligt, och jag blir alldeles lite paff. Så kan vi göra det här på traditionellt sätt nu? Jag säger tack och vi hörs nästa vecka. Adjö. Och sen kommer du med ditt hej.
Ja, okay. Ja, det är nästan lika. Det är nästan lika. Alltså vi kommer på det då, att det är ungefär som hallå, hallå, hallå. Så tog det
plötsligt,
så ändrades det. Så, okay. Jag är med.
Så jag säger nu, tack för den här veckan. Tack för att ni lyssnade. Det har varit trevligt. Vi hörs nästa vecka igen när vi går igenom inför deadline ordentligt. Så jag säger tack och hej.
Hej, hej. Hej.
Hallå, hallå, hallå. Hallå, hallå, hallå.
Alex Chiasson, Joe Louis Arena och Esposito.
Esposito.
Uttalsproblem, men vi tjötar ändå. Och alla kan vara lugna, inspelningsknappen är på. Bjuder Hanna Kohl, han har grym i sin roll. Från Kålesoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Du blir ju allt fler som rattar i hans blogg.
Och lyssna på hans podd.
One, two, time, speed, so.
Hallå, hallå, hallå.
One, two, time, speed, so.
Hallå, hallå, hallå.
Ekeli, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra.
Ja, och det ser man.
Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén.
Du är ett geni.
Så stand up at home and remove your hats. Höj volym, för nu är det plats.
One, two, time, speed, so.
Hallå, hallå, hallå.
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 Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Hallå, hallå, hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.